Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burlesque-podden. Med mig Aurora Brännström som vanligt från Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Den här veckan så har jag ingen mindre än Beatrix Bluebird här på besök. Och Beatrix Bluebird är burleskartist, burleskentusiast, hon är producent och entreprenör och producerar bland annat den här nya burleskklubben Stockholm Dolls. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Du får jättegärna fylla på och berätta om dig själv lite grann.
Berätta ämne. Beatrix Bluebird är ganska ny i Sverige, skulle jag väl vilja påstå då. Jag började mitt intresse för burlesk i USA, i New York. Har alltid varit ett jättefan av den här klubben som man antingen vet exakt vad den är eller inte alls, The Box. Där man har extremt provokativa och sexuella shower på scenen, vilket lockar en väldigt stor publik, skulle jag säga, en väldigt blandad publik i USA. Började vara där väldigt mycket när jag reste dit och hängde och älskade ju alla dessa dekadenta nummer på scenen som bara gav en gåshud för att man visste inte riktigt vad man skulle tycka eller tänka eller titta på. Och till en början är ju det ganska skrämmande, men ju oftare man var där och ju mer man såg så började man ju se artistformen i att det faktiskt inte bara var sexuellt, utan de försökte berätta en historia, vilket kan vara svårt att veta ibland när man är ny inom scenen.
Men vad menar du att det liksom var provokativt? Jag har bara hört talas om The Box, jag har aldrig varit där själv.
Ja, frågan är hur mycket man kan säga när man pratar så här. Men en utav de extremaste artister jag någonsin har sett är ju Rosewood, som är transsexuell och kör i mer eller mindre alla sina akter naken. Har skaffat sig ett par väldigt fina bröst, behållt sina manliga genitaler och gör nästan alla sina akter med anallekar.
Okay.
Allt ifrån att ha en toaborste uppkörd där till att dra ut kokainpåsar till att, ja, allt möjligt egentligen. Och de är ju de mest extrema, om vi ska säga så. Där jag faktiskt till och med har suttit i publiken och folk har rest upp och gått.
Okay.
Det har liksom varit på den nivån. Och då har man nog kommit till The Box utan att riktigt veta vad det handlar om. Men väldigt mycket provokativt, men också extremt mycket vackra akter. Extremt mycket accepterande akter och där man vill visa. Och det jag älskar med The Box är att det inte är en rakt av burleskklubb. För det är en varietéklubb. Allt ifrån cirkus till talanger. Alltså från någon som står och kan jonglera med en fotboll som att det vore en fjäder för att fånga den överallt. Till fantastiskt vackra kvinnor i glittrande kläder, till cirkusartister som kan slå knut på sig själva.
Mm.
Och därför vet du aldrig vad som ska hända härnäst.
Mm.
Och alltid helt fantastiska hosts och MCs såklart som sjunger sig igenom showen. Så att, ja.
Och du började uppträda där eller var
nej.
Du där?
Nej, I wish I could say so. Men nej, det gjorde jag inte. Jag fastnade där ganska hårt när jag var där för fjärde gången och träffade min nuvarande sambo som jobbade med att producera shower där. Och därför började jag flänga ännu mer till New York. Mm. Och ganska så snart efter det så träffade jag en kvinna som heter Nat Casper.
Mm.
Som är en av de största burleskentusiaster jag känner. Extremt vacker Native American kvinna som hyllar liksom feminismen och den feminina sidan något fantastiskt. Jag såg henne första gången inne på The Box. Korpsvart hår, korpsvarta kläder och en stor fjäderkrage i svarta fjädrar.
Mm.
Och hon kom fram till mig och viskade mer eller mindre i mitt öra att hon skulle för evigt vara min Blackbird. Och vi fortsatte umgås och träffas. Och ett par gånger senare när jag kom tillbaka till New York så visste hon att jag var i stan. Och förstod därmed såklart att jag skulle vara på The Box.
Mm.
Och såg mig och skickade ett sms och sa, kom, jag har en present till dig. Varpå jag fick min egen blåa fjäderkrage som hon hade gjort till mig då. Eftersom hon tyckte det skulle vara så fint med mitt röda hår. Och kort efter det började jag uppträda själv. Och insåg att jag behöver ett namn. Och hon kallade mig då för hennes Bluebird såklart. Eftersom hon var min Blackbird. Och Beatrix var ett namn jag hade använt tidigare vid syften. inte uttalbara. Men så därmed så blev det Beatrix Bluebird.
Ja. Alltså vilken fin så här. Det blir nästan som något symboliskt. Att hon tog dig under sina vingar. Alltså med de här fjädrarna på något sätt.
Väldigt mycket så.
Ja.
Och hon har ju varit egentligen den som har tagit mig runt i hela den här scenen mest. Hon tog med mig till Nurse Betty och Slipper Room och House of Yes. Och alla de här extremt roliga showerna som man inte riktigt kommer åt om man inte är med någon som är där hela tiden. Och en av mina absoluta favoritshower, vilket är Company XIV som producerar. Helt magiska shower som är en mix mellan burlesk, ballett och opera.
Oj,
och luftakrobatik också faktiskt har de börjat med. Det är helt magiskt. Så att, ja, jag har tagit extremt mycket inspiration från New York i allt jag vill göra här. Om du säger så. Det saknas.
Ja, jag fattar. Jag har ju bara av de ställen du räknar upp nu varit på House of Yes.
Yes.
Vilket så här, ja, mitt hjärta typ försvann.
Eller växte.
Eller, men vi var där på någon så här, ja, jag har ju redan avslöjat det i den här podden, att jag går på lite så här fetisch och BDSMF. Vi var där på någon så här House of Love, sensual experience, vilket var helt amazing.
Så, det är helt fantastiskt. Hon som, eller de, det är de som öppnade en klubb, men en utav tjejerna som öppnar klubben är en vän till min sambo då.
Ja.
Så vi har varit där vid några tillfällen. Och alltså det roliga är att de gör ju allt. De säger ju inte nej till något. Så länge det är roligt det så bara kör dem. Och hela layouten av det stället är ju liksom en magi att göra en show i. För du kan göra allt.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Och just taket liksom med allting som hände där uppe. Och alla akrobater och folk som dansar i burar och det är så här.
Ja, det är heaven on earth.
Ja. Ja, men jag fattar. Då förstår jag från vilket håll du liksom har fått din, vart du vurmar på något sätt i det här. Men så kom du till Sverige.
Yes, kom till Sverige. Eller kom till Sverige hela tiden.
Kom tillbaka. Ja, du tog med din sambo hit.
Ja, ja, exakt. Ja, mitt intresse växte ju extremt fort och väldigt mycket. Varpå jag var så här, gud, det känns som att vi knappt har någonting. För att jag hade inte ens gått på Fraukes shower då. För jag visste inte om att de fanns.
Nej.
Jag var i fel forum i Sverige egentligen för att hitta hem, hitta rätt.
Ja.
Varpå att jag började söka en massa och kolla runt här hemma. Och bara, men gud, det finns ju faktiskt lite grann. Och när man gled in på Fraukes så hittade man ju dessutom de som producerades i Skala, källaren där. Och man kunde liksom börja hitta runt lite grann. Och jag tycker att det är helt fantastiskt att gå på burleskshower. Men jag saknar ju The Box. Alltså jag saknar de här extrema variationerna. Sen tror jag att det är Sverige inte riktigt moget ännu för den extremismen som sker på showerna där borta. Men jag saknade lite variationen utav hela burlesken med elden, med luftakrobatiken, etc, etc, etc. Och så tänkte jag väl bara, nej men nu gör jag någonting själv. Och ser om jag kan lyckas. För fördelen är ju att jag även jobbar mycket med restauranger och nattklubbar. Så då tänkte jag, nej men jag ger mig attans på att försöka i alla fall. Och första gången vi körde Stockholm Dolls körde vi ju en tjejkväll. Rakt av tjejkväll. Så att inga killar var välkomna vare sig på scen, i publiken, i baren, i dörren, nothing. Det var bara tjejer. Så det var en Dolls Night kallar vi det då. Och vi sålde slut 2 veckor innan vi ens öppnade dörrarna. Och det var första gången jag försökte mig på att göra någonting här. Och det var ju så kul såklart.
Varför valde du att göra det så?
I ärlighetens namn, försäljningsteknik tror jag. Ja. Att försöka göra någonting som inte hade gjorts riktigt innan. Och det är ganska kul att få köra hela den här en kväll. För så som jag har förstått burlesk ifrån USA, så från starten har det väldigt mycket varit av kvinnor för kvinnor.
Mm.
Och jag, i och med att jag har ganska många oerfarna vänner här i Sverige kring den här scenen, så har jag förstått också att många tycker att det är så här lite smutsigt, för de vet inte vad det är. Utan det är bara så här, ja men ni står ju där och klär av er, och det är bara för att killarna ska liksom komma igång på det.
Mm.
Vilket inte heller är då fel på, uppenbarligen. Men jag ville liksom lite visa att det finns fler sidor för det, varpå vi körde en Dolls Night. Och det vart ju en jättesuccé, jätteroligt. Och då sa jag, men vi försöker igen. Men vi hade ju så otroligt mycket killar och män nu då också, som så här, vi vill också komma och se vad ni håller på med. Så då släppte vi på en fest som var för tjejer och killar. Sålde sluten också. Så kul. Körde då en igen. Samma sak där. Och nu har vi faktiskt inte bokat den lokalen igen, då vi väl känner kanske att vi har växt ur den lite grann. Mm. Vi skulle behöva en lite större lokal.
Vart har ni varit någonstans?
På båten Via Montage.
Okay.
På Söder Mälarstrand.
Mm.
Toppen lokal. Alltså just i storleken att den blir inte för stor, så att man kan ha ett mindre event där, och det är en jättebra scen.
Mm.
Enda peppa peppa, men det verkar man få stå ut med överallt, att det finns ingen bra loge. Så att
nej,
man får stå
upp i dem i köket.
Ja. Men det funkar alltid, det är lite mysigt.
Mm. Man kommer ju nära varandra.
Ja, jo, det är mer kostymbristplats där. Det är väl egentligen det som är stora problemet.
Mm.
Men nej, superbra båt, jag hade jättegärna stannat. Men just det faktum att du inte får ta in mer än 100 personer gör ju att det blir ett litet stopp i det hela. Så nu ska vi försöka flytta.
Nej, men det låter ju superintressant det här med liksom hur du vill föra in en mer New Yorks kultur hit. För att den är ju betydligt mer extrem. Så är det ju.
Det är den. Mer också att, alltså hela, inte bara kulturen där, utan det är liksom människorna, stället, alltså hela New York är ju bara liksom, det finns en sån vibrant kultur.
Mm.
Och det finns ju mycket mer att välja från där, uppenbarligen. Alltså såklart, för det är också, bor ju lika mycket folk i hela New York som det gör i hela Sverige. Så att det finns ju liksom en helt annan marknad att jobba med. Och det sista jag skulle vilja göra är att göra det här kommersiellt. Men jag skulle vilja göra det mer tillgängligt för en större publik.
Mm.
Där man kanske kan få förstå att precis så som att vi väldigt gärna vill att alla ska acceptera det vi gör och respektera det vi gör, så kanske man ibland måste respektera att det inte heller är för alla. Utan att alla kanske inte känner sig bekväma i det forum där vi är. Men därför tror jag också att det är väldigt fint att hitta olika nivåer på det.
Mm.
Att man kanske kan ha en liten after work uppträdande grej som inte är så där jättestökig eller jätteutspelad, samtidigt som det finns lite undergroundklubbar där man går lite längre med fetischklubbar och så vidare, och sen så finns det de här fantastiska fraukegalorna på Nalen där man får klä upp sig och vara liksom hur som helst. Så att, ja, det vore kul om vi kunde få en större mix för det, så att det finns för en större publik, tycker jag. Och någonting jag slår hårda slag på trumman för som ny producent här i Sverige är ju det faktum att jag betalar alla. Det spelar ingen roll om du är stagekitten eller om du står i baren eller om du är artist eller står i dörren. Alla ska ha betalt. Jag tycker det är så viktigt, för vi får inte nedvärdera vårt eget yrke till den nivån att om vi inte ens kan betala varandra själva på så vis. Och ja, det tar jag stolthet vid. Jag tycker att det är viktigt att vi ser till att vi får betalt. Och ännu mer när vi uppträder utanför våra egna klubbar. När vi tar privat gig och gör lektioner för folk som vill lära sig och så vidare. Så ja, det är otroligt viktigt att vi visar värdet i det vi gör. För att det spelar ingen roll om vi står på scen i 4 minuter. För kostymerna kostar multum och studiotiden för att träna och all tid man lägger in i det måste vi få betalt för. Alltså som en burleskartist får du ju nästan aldrig tillbaka pengar för kostymen ens. Och det är ju väldigt tråkigt.
Ja, men det, där har du verkligen en poäng. Det har jag pratat med flera av mina gäster om här tidigare. Att det är ju väldigt mycket bakomarbete som liksom, ja, men det här, som inte syns men som man håller på med jämt. Så skulle man slå ut liksom sin showtime och liksom betalning för det på alla timmar man lägger på sitt egentliga jobb, så är man ju jävligt fattig.
Otroligt, otroligt. Men det är sjukt kul, det ska man ju säga. Det är sjukt roligt, vi älskar det vi gör och det är därför vi gör det.
Ja.
Men jag tycker det liksom är lite dags att vi sätter ner foten och visar att vi måste uppåt och framåt. Och jag tror faktiskt, nu ska jag knock on wood här, men jag tror faktiskt att Stockholm är redo på att, eller Stockholm, Sverige. Jag tror Sverige är mer och mer redo till att ta in den här formen av entertainmentkultur som vi besitter.
Fan vad positivt.
Ja, eller hur?
Ja, nej men burlesken har väl ändå funnits närmare 10 år, säger jag fel nu?
Nej, alltså jag, återigen, alltså jag här är i Stockholm, extremt jag. Dålig på svensk burleskhistoria med tanke på att jag inte ens visste om att det fanns så pass mycket som det gjorde när jag satte igång här.
Jag tror att det kan vara 10 eller kanske lite mer som det har funnits här i Stockholm. Och vuxit sig stort på en kort tid liksom.
Ja, nej men jag tror peppar som sagt att svenska befolkningen blir mer och mer redo för att ta sig an det här och vara liksom, inte bara vara det här open-minded Sverige som alla utomlands pratar om, att vi är ju så extremt open-minded och vi, jag brukar försöka förklara att vi är ju det, alltså vi är ju extremt open-minded och vi är väldigt accepterande, men vi är också extrema motsatsen, för att vi ska alltid falla in i en norm och hur man ska vara som person, och faller man lite utanför det, då är det lite risky business, framförallt om du inte bor i en storstad.
Just det. Men tänker du då också att din klubb skulle kunna landa i andra städer i Sverige? Du heter ju Stockholm Dolls.
Ja, men Stockholm Dolls är ju för att vi basar här. Alltså, som jag sa innan vi satt här nere vid bordet, så är det ju mycket som händer just nu och mycket jag inte kan säga någonting om ännu, för att man ska inte jinxa någonting. Men om allting går som det ska, så kommer vi väldigt snart finnas på fler destinationer än i Stockholm.
Härligt.
Och ännu oftare i Stockholm.
Ja. Okej, nu skulle jag vilja liksom sätta spotlighten på dig då som artist. För du uppträder väl också en del?
En del, ja. Mm. Inte så mycket än. Men när jag satte igång så trodde jag nog att så här, yay, jag kommer vara jätteklassisk. För jag tycker det är så vackert med alla de här fjädrarna och kristallerna och hela den där grejen. Men insåg ju ganska fort när jag funderade på akter och hela den grejen att jag gillar ju den här mörka sidan och lite smutsiga sidan. Mm. Och smutsigt säger jag med en positiv ton. Mm. Inte liksom smutsig som en dum sak, den smutsiga sidan. Jag gillar att få den bästa akten jag någonsin har sett. Och den är väl inte, alltså burlesk är ju väldigt brett. Det här är inte burlesk, det här är egentligen en luftakrobatikshow som jag såg. Men det startar med att det är två kvinnor som sitter på knä på scenen i enbart trosor och en mask för ansiktet.
Mm-hmm.
Och de spelar FK Twigs 2 Weeks. Och det kommer in två andra kvinnor från sidorna med stora capes på sig.
Mm-hmm.
Och häller stearin rakt över bröstkorgarna på de här tjejerna, som bara då reser sig upp, går rakt ut i publiken, och då byter de ju liksom spotlight-ljuset på den här ringen. Mm. Och de gör ett luftakrobat nummer i en hoop tillsammans. Och det är så vackert. Och jag grät. Jag satt och grät på nattklubben. Hur som helst i alla fall, så insåg jag att det där är egentligen mer vad jag tycker om. Och jag tycker om att provocera.
Mm.
Jag tycker om att få folk att fundera på, var det där okej? Och var det där det hon vill? Eller någon som har sagt åt henne att göra? Alltså jag gillar ändå att få den känslan. Så att som artist så är det garanterat mer den jag är.
Mm.
Däremot så finns det ju ingenting lyxigare än det vi på Stockholm Dolls här fick göra för några veckor sedan. Och gå upp och dansa till liksom live The Soul Company på Berns i fina ballroomsalar. Mm. Och du har de här korsetterna och fjädrarna och huvudbonden. Alltså det är ju superlyxigt.
Mm.
Och det bästa är ju att få göra både också, klart.
Just det, jag såg ju de bilderna. Det såg ju helt fantastiskt.
Ja, men det var kul. Jag släpper en video snart.
Mm.
Men så om jag får säga vem Beatrix Bluebird är, så är det helt klart en betydligt mörkare själ.
Mm.
Och säkert, kanske om man nu ska försöka bli lite så här självpsykolog, ett sätt att kanalisera mycket av det som händer i mitt huvud.
Men vad är det för, om du berättar om den här akten då med stearin och du pratar om smuts, vad använder du för attribut?
Den senaste showen jag gjorde så var jag väl en glassförsäljare. Extremt så här, akten blir ju så kanske smutsig på det faktum att jag kommer in och är så där supermega söt och skulle kanske kunna vara typ lite för ung för det jag egentligen gör. Med pigtails och den här lilla Lolita glassklänningen och det slut. Alltså, jag gillar att kladda, det har jag kommit att få med. Jag gillar att bli smutsig, jag gillar mat. Och jag har en massa konstiga matakter på gång också. Om jag ska. Det verkar vara en grej. Men ja, jag gillar liksom att få... I den akten så tycker jag just det här med att jag vill få folk att fundera på hur rätt och fel det är. Det är väl kanske just hur jag porträtterar mig först och vart det slutar någonstans. Och har ju, nu som sagt, nu ska man inte prata om framakter som kommer snart. För att då har man ju lite avslöjat det roliga i det hela. Men just att få folk att tänka till hur vidare det var rätt eller fel.
Nu så följer jag dig på sociala medier.
Yes.
Och en sak som jag har tänkt på. Nu vet inte jag om det är dagligen eller om det är liksom några gånger i veckan. Men i alla fall på Instagram så brukar du lägga upp bilder på dig själv.
Yes.
Som jag skulle tolka som typ fine art nude eller lite see my nude pictures.
Yes.
Är du också intresserad av foto eller personliga statements som du lägger ut? Eller?
Jag har stått framför kameran sedan jag var 14 år gammal. Då bodde jag ju fortfarande långt ute i skogen och blev scoutad av en jätteduktig fotograf som heter Jonas Kossunen. Och blev då scoutad av honom för en så här glasögonreklam från Sjuksam. Och så här, mamma, nu är det en fotograf från Stockholm. Så, du vet, alla mammors mardröm när man bor ute på landet. Hur som helst, vi träffade honom. Han var ju jätteseriös såklart. Mm. Så att vi åkte in till Stockholm, studion, fotograferade, varpå han ville fortsätta fotografera. Mm. Det är jättekul när man är 1,59 lång, så att man kanske inte måste vara 1,75 för att få stå framför kameran.
Mm.
Och fortsatte åka in och fota med jämna mellanrum med honom. Och när jag var 18 år gammal så hade jag ju flyttat till Stockholm och började då även fota med andra fotografer och gled ganska fort in på fine art-delen. Inte glamour alls faktiskt, den typ delen. Annars brukar man hoppa från liksom foto till någonstans glamour till att det blir fine art.
Mm.
Men jag var väldigt mån om hur jag ville bli porträtterad. Jag älskar nakenhet, jag tycker det är jättevackert. Jag är alltid naken hemma. jag bara tycker att det är helt fantastiskt att få vara naken.
Men, så att du kan kladda utan
alltså jag kan kladda utan att förstöra mina kristallade kläder. Exakt så. Touché. Men jag gled ganska fort in på fine art. Och det är väl egentligen har kanske lite ihop med hela den här burleskaren också. Den här hyllningen till den fantastiskt vackra kroppen vi har som vi faktiskt typ täcker bakom kläder varje dag, hela dagen. Och jag har ju fått lyxen att få jobba med så otroligt duktiga fotografer i det här också. Så att, nej, jag skulle nog inte säga att det är ett statement eller någonting. Jag, från en början skulle jag säga så här, jag tyckte att det var skitlyxigt att få fota med otroligt duktiga fotografer och till en början då att jag inte behövde betala för det, nu är det ännu lyxigare för jag får betalt för det.
Ja.
Så att det är, alltså, och jag får behålla bilderna själv. Det är alltid ett avtalsskrivande kring huruvida jag har rättigheten till bilderna eller de har rättigheten till bilderna. Såklart, det där som man ska vara duktig på.
Mm.
Vill jag poängtera till alla nya modeller. Men ja, så att nej. Men jag postar jättemycket bilder hela tiden. Och ibland så hittar jag på, gud, jag har inte postat någonting från den här sessionen. Men sen går det ju upp och ner hur ofta man hinner stå framför kameran också. För det tar ju också en evig tid. Och är också en evig kostnad. Inte jättemycket när man kör fine art-bilder ska jag väl säga. Då är det väl mest smink. Men när man inte kör fine art så är det mycket kläder där som också kostar pengar. Det är ju inte jätteofta man ställer sig framför kameran i en H&M-topp heller. Liksom. Men ja, så mycket... Mer foto, mer modell än burlesk i min historia.
Mm.
Men jag hoppas att kunna gå jämsides med de två framöver.
Ja, men precis. Nej, men jag har nästan förstått det. Men, ja. Vad tycker din mamma nu då?
Nej, men... Ja, vet du vad? Det där är ju också en massa... Ja, mamma. Det har varit en himla upp och ner historia, hela den här grejen. Jag kommer från, som jag hörde även när jag lyssnade på Edgars post, jag kommer också från en väldigt religiös familj.
Mm-hmm.
Farfar var pastor... Gick i kyrkan varenda söndag när jag var liten och sådär. Men mina föräldrar har alltid varit väldigt duktiga med att poängtera att det är mitt val. Mm. Att de kommer aldrig kunna få mig att tro. Jag är inte ens döpt, faktiskt. Mm. Utan det är väldigt såhär, de tyckte att om du sen bestämmer dig för att du är troende, då får du döpa dig själv. Liksom.
Okay.
Så att det till och med så fint. Men så flyttade jag till Stockholm och som sagt gled jag ganska fort in på fine art där och pratade väl inte så mycket med min familj om det. Jag tyckte liksom inte riktigt, jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig om det. Och sen gick det väl kanske ett år eller någonting och några unga killar i hembygden fick tag i bilder på nätet och hörde av sig till min familj och sa att jag gjorde porr.
Okej.
Det var en väldigt jobbig period just då. Och det var väldigt så här att jag hörde jag av mig till mamma och bara nej, så är det inte. Visade mamma bilderna och hon bara nej, okej, jag kan förstå. Inga föräldrar tycker väl kanske att det är jätteintresserat att se sitt barn klä av sig överhuvudtaget. Mm. Men mamma såg bilderna, hon accepterade och respekterade och förstod liksom ändå när jag försökte förklara. Min pappa ville inte titta och vi har väl efter det inte pratat om det. Jag har jättegod relation med min pappa. Det är bara det att han har väl valt att det kanske är en sektion av mitt liv han inte riktigt håller med om. Och därför så kan vi bara hålla den utanför. Lite så. Och outat mig själv hos min familj också ganska nyligen.
Mm.
Det faktum att jag inte bara är intresserad av pojkar, vilket vart väl chocken kanske, men även där såklart. Man är ju alltid sina föräldrars barn, så efter lite om och men och tankar så la min pappa den sköna kommentaren att ja du, den där ungen händer man aldrig koll på. Så att ja, det är väl positivt.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Tror du att det är en generationsfråga? Alltså, för jag känner verkligen igen mig i det där. Och det har jag också tagit upp här i podden tidigare. Att så här, jag är absolut helt okej med mina val och med hur jag hanterar min kropp. Och vad jag har på mig och inte har på mig liksom, publikt. Men att så här, det finns alltid den här tanken. Vad ska mamma tycka? Eller så här, vad kommer jag nu få argumentera för?
Jo, men så är det ju alltid. Och sen, det handlar ju inte bara om... Det handlar väl någonstans att respektera också det faktum att de någon gång har satt kläder på ens kropp och tagit hand om en. Och vet man då, alltså generationsfråga? Ja, säkert. För det handlar väl också om att världen blir mer och mer medveten om frihet. Friheten att få vara den man är och hur man är och... Lite så här som att man pratar om att, ja men, nu är det här jättekonstig parallell och jag ber om ursäkt för det. Men det faktum att man tror att cancer är mycket vanligare just nu än vad det var förr. När jag tror att det kanske bara handlar om att man har bättre instrument att hitta cancer i dagsläget än vad man hade förr.
Just det.
Så det är inte så att jag tror att fler och fler föds bisexuella eller gay eller transsexuella. Utan det är bara det att vi har fått... våra verktyg till att hitta det själva och vara okej med det och prata om det.
Mm.
Så att, ja, generationsfråga, men ja, ett mer ögonöppnande i den nya världen kanske.
Mm. Ja, men precis. Tidsandan med alla liksom, teknik, alla kanaler vi har för att synas också. Jag pratade med en kollega till mig från RFSU faktiskt, som jag fortfarande leder studiecirkel tillsammans med, som sa det att så här, ja, om jag ska sammanfatta mitt yrkesliv, och han är då 74 år. Om jag ska sammanfatta det så har jag jobbat hela världen med dubbelmoral. Det är det handlar om. Så här. Att samhällets normer säger en sak, men att människor gör totalt någonting helt annat. Och så har det varit i alla tider. Ja, och det är ju, så kan det ju kanske vara. Liksom, att, nu har vi ju för sig haft samhälle som har haft mer lagar kring det, men att så här, hur man ser på sin kropp kanske inte annorlunda. Bara att man väljer att visa det mer idag och har kanaler för att
ja, nej, få men, ut det. Så tror jag absolut. Och just det här att det är sociala medier gör jättemycket på gott och ont, såklart. Men att just RFSU gör ju ett fantastiskt jobb, skulle jag vilja säga, med att också få ungdomar att känna sig säkra i sig själva och kunna få prata om saker och få vara den man är. Och det är någonting fantastiskt som min sambo sa till mig ganska tidigt. Det är så här, världens enklaste kommentar egentligen. Men just det här att det är okej att känna så. Man är människa. Känner man någonting så känner man så. Det är ingenting man kan påverka eller göra någonting. Och det är så. Och sen handlar det mer om hur man väljer att agera, act upon it, agera på det. Och som sagt, RFSU gör ju ett fantastiskt jobb för att man ska våga och känna sig okej med det. Och samma sak med alla kvinnolinjer och stöttepelare som vi ska vara så otroligt tacksamma att vi har här i Sverige. Det är lätt att klanka ner på att det är jobbigt, och vi är ju lilla landet lagom som också tycker om att klaga många gånger. Ja. Men faktiskt se till allt det otroligt positiva vi har att tillgå här.
Ja, men visst, vi har en massa organisationer som hjälper till för det, liksom öppenheten och acceptansen och ja, lagarbete också.
Är det mycket så. Ja, nej, helt fantastiskt. Tack. Tack allihopa. För att ni gör att jag kan jobba med det här.
Ja, men du är alltså producent och du jobbar inte bara med burlesk. Du sa att du jobbade med nattklubbar och restaurang. Ja.
Om vi då ska göra en liten fusion på Beatrix och mitt privatliv så jobbar ju jag med att bygga och renovera restauranger och nattklubbar till vardags. Och har jobbat inom krogbranschen sedan jag var 14 år. Så att jag har ju otroligt mycket tid och erfarenhet bakom mig. Jag har inte bara serverat, jag har driftat nattklubbar. Mm. Jag har gjort liksom alla aspekter från det. Mm. Vilket känns ganska skönt när man kommer in, som i dagsläget nu då, med Stockholm Dolls och samtalar med klubbar och restauranger. Även om det inte är de som jag jobbar för till vardags.
Mm.
Men jag kan ändå förstå vad de behöver och vad det finns för lagar och regler kring allting de behöver. Och hur det funkar med inkomster och utgifter. För det är ibland så det är lätt att köra in sig på det man själv gör.
Mm.
Och bara tycka att ja, men vi måste ju bli det viktigaste den här kvällen. När man faktiskt... Ja, det finns många aspekter kring det. Jag kommer bara vara så otroligt glad och stolt om jag kan få bli en medlare mellan den här otroligt stora verksamheten som restaurang- och nattklubbslivet är i Sverige till det vi gör. För att det handlar ju också om att hitta någon form av medelväg där vi kan komma in. Där vi kan få visa att det vi gör är bra. Alltså, men det är lite så. För att få starta en restaurang eller nattklubb i Sverige är så mycket pengar att... Inte, jag tror inte någon av oss i artistsvängen skulle kunna investera i det om vi inte bara ramlar på ett arv eller en lottovinst. Liksom. Mm. Så att vi behöver en väg in och jag hoppas att jag kan få bli den vägen in.
Mm. Ja, men du låter ju faktiskt som helt rätt person för att klara det med din erfarenhet. Och, ja.
Jag hoppas det. Det går ju bra hittills. Ja. Så att, hoppas vi får fortsätta i samma riktning.
Ja, det hoppas jag också. Alltså hur hittade du egentligen burlesk? Du sa ju nu att du var på Box, men hur hittar man The Box liksom? Du har bott på landet.
Jag hittade The Box. Jag var där 2008 tror jag, första gången, och firade jul i USA. Och hamnade på någon så här internationellt julbord, och det var alla hade fått tagit med sig från sitt land, så det var allt från liksom indisk mat till svenska köttbullar från Ikea, det var det enda man kunde få tag i och så vidare och så vidare, och vi sitter där och alla ska ju dra ut på stan sen och sådär, och det är en svensk kille där som läser film och som var såhär, men jag tycker du ska åka hit, det här är någonting jag tror du skulle tycka om. Han bara, det är sjukt svårt att komma in bara, men det löser sig säkert, du är svensk, typ så. Och jag fick adressen på en lapp, satte min taxi, visa upp lappen, åkte dit och hoppar ut på gatan och jag bara, här är det ju ingenting. Vart ska jag ens? Och det kommer ut, vet, så här riktigt stereotypisk stor svart man från en garagedörr typ.
Mm.
Jag bara, hi, I'm sorry, do you know where I'm going? Can I see your passport? Och blev insläppt och det var The Box.
Ja. Men gud, gick du dit själv?
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Det
gjorde jag. Cool. Ja, eller dum, det vet man ju aldrig. Men det löste sig ju. Så det var första gången jag var där. Och
då hade inte du sett burlesk tidigare?
Nej.
Nej.
Och såg inte burlesk heller den kvällen, nej, ska jag säga. Utan massa andra uppträdanden, men inte burlesk. Mm. Återvände ju sen. Burlesk hade jag liksom sett på tv innan. Liksom. Mm. Och det är ju väldigt romantiserat, hela den här filmen burlesk. Ja. Alla som tror att det är så blir ju väldigt både glada och besvikna när de kommer på showen. För att det är mycket mer än så. Det är mycket genuinare i många fall.
Ja.
Samtidigt som det är ju väldigt sällan så extremt hopkoreograferat som filmen är. Men ja, så där, på så hittade jag in. Och det var, sen återvände jag ju. Och på den vägen var det. Men det var inte riktigt förrän jag träffade Nat, min Blackbird, som jag kom in på den riktiga burlesken. Och började gå just på de här riktigt gamla klassiska burleskklubbarna i New York. Som Dwayne Park och Slipper Room och just det. Nurse Betty.
Slipper Room är väl också lite extremt? Eller?
Nej, vet du vad? Eller på tiden som jag har varit i New York på så vis så har Slipper Room glidit över lite mer mot The Box. Från början var det väldigt mer klassiskt där. Och sen så tog de ju in en ny MC-host som kör hela grejen i gimp suit.
Mm.
Och liksom drog det lite mer åt det hållet. Sen är det ju väldigt många... Alltså, i New York är det lite prestigefullt att få uppträda på The Box. För att det är lite svårt då att få komma in där. Men därför så är det väldigt många som skapar akter för The Box.
Mm.
Som man vill att The Box ska ta in.
Ja, ja.
Men så kör man dem då på Slipper Room innan man kommer in på The Box. Mm. Så ja, lite, jag ska absolut inte säga extremt. Det beror helt på vad man har för nivå, självklart. Mm. Men lite mer utmanande nu än vad det var innan. Men ingenting går ju riktigt att jämföra med The Box New York. Liksom.
Nej, jag måste gå dit helt enkelt.
Ja,
ja,
när åker vi?
Ja, när åker vi?
Jag åker tillbaks förhoppningsvis en sväng i juni.
Ja, grymt.
Och sen över jul.
Ja, men jag är också New York frälst, så det blir säkert snart.
Jag hade min 10-årsjubileum, eller 10-gångsjubileum sist nu.
Mm.
Så att mer ska det bli.
Den här vännen som sa till dig att du skulle åka till The Box då, vad tror du att han eller hon eller hen såg i dig som liksom den personen tyckte att så här, vad i Beatrix passar för?
Väldigt excentrisk, pratar extremt öppet om allting, kanske lite för öppet för vissa personer, och bara allmänt extremt nyfiken och vill veta allt och prova allt. Mm. Och tycker vi kanske också att det är lite allanballan när man är och pluggar i New York och så vet man om det här stället och det är lite roligt att skicka sina polare dit och chocka dem också. Mm. Även om han inte trodde att jag skulle tycka om det så är det är ju en lite så här chockfaktor. Alla när man pratar med som har varit där är ju lite så här, antingen så tycker de ju att det var helt fantastiskt eller så bara, det var det sjukaste jag har varit på. Och The Box besitter ju extremt mycket pengar. De har ju väldigt många kunder som spenderar väldigt mycket pengar. Varpå att det blir ju många stora märken från Sverige som skickar bra kunder dit.
Mm.
Just i lite så här chocksyfte då. Att de bokar ombord och så ska de sitta där och så bara, vad händer? så att det har blivit mer kommersiellt där än vad det var. Förut kunde du typ inte komma in. Det har hänt jättemycket på de här 10 åren också. Alltså du kom ju inte in. Men nu är det ändå lite mer öppet så att man kan komma in om man inte har kontakterna.
Mm.
Sen hjälper alltid att komma, vart den kommer i New York, så hjälper att komma från Sverige.
Alltså det är ju fantastiskt.
Ja, nej, men vi har ett bra rykte.
Ja,
vi får se nu då när Trump trashade oss och sa att vi hade extrema problem och uppror här. Men hittills, peppa har gått bra. Fast han var
förvånad, eller så här, tycker jag att det... What happened in Sweden? Sweden! Our loving child!
Ja. Sen trodde han ju säkert att det var Schweiz, precis som alla andra som tar fel på oss och frågar hur god choklad vi har. Fast Marabou är gott.
Ja, det är väl så. Har du alltid varit den här personlighetstypen eller någonting som har vuxit fram?
Alltid. Och det tror jag mina föräldrar kan skriva under på. Jag har nog alltid varit den här personlighetstypen. Jag är extremt lycklig för det. Alltså jag är jätteglad för det. Och jag har nog extremt mycket att tacka min familj för att just att de har alltid tyckt att liksom, det är viktigt att du är den du är och att du är ärlig med det. Och att det liksom, sen att det gick mycket längre än vad de kanske trodde. Men nej, ja. Alla mina lärare i skolan tyckte nog att jag var väldigt duktig på det jag gjorde, med lite onödigt högljudd. Alltid liksom haft svårt att bestämma mig för vad jag vill göra egentligen. Så hoppat runt mycket bland jobb och så vidare, men haft turen att kunna klättra på vägen och istället för att bara absolut inte finna vad jag vill göra. Men ja, nej. Alltid varit ganska excentrisk med en ganska stor entreprenörsanda. Gillar att starta upp saker och driva dem framåt. Och jag kan inte sitta still för min... Nej, jag kan inte sitta still. Det är, jag blir så uttråkad om jag har så 2 kvällar i rad hemma. En går bra, då kan man mata serier. 2, nej, det går inte.
Nej.
Måste jag göra någonting?
Mm. Jag känner att jag får lite så här hopp. Alltså både av att prata med dig och med till exempel St. Edgard som jag pratade med för några veckor sedan. Att en barndom inom liksom en religiös familj eller... Ja. Åt det hållet liksom inte betyder att man blir hämmad eller nästan tvärtom.
Jag tänkte säga det. Det kan nästan bränna på mer för att i alla fall liksom i de åren när man är i ett sånt här mellan, jag säger nog nästan 11, jag hoppar så långt ner i åldern, men liksom mellan 11 och 16-17 år, då blir nästan, nej men är man nyfiken och tippar över till den kanten så går man väldigt långt. För att då blir man nästan liksom, ja, lite såhär minirebellen, att man ska hitta sin väg och det känns väldigt viktigt att man får vara den man är. Jag tror det viktigaste var när man står i ett sånt stadie i livet är bara att man fortsätter behålla respekten för människor runt omkring en. För att bara för att man själv vill vara den man är så måste man då också faktiskt låta alla andra också vara det. Man kan inte kasta någon annan under bussen bara för att man själv ska få vara den man är.
Just det.
Det får man inte glömma bort.
Det är ju också en av RFSUs grundprinciper, att man har rätten att vara, välja och njuta. Men ens egen rätt att vara och välja och njuta får inte gå ut över någon annans rätt.
Ja, du ser vad bra jag fick citera den.
Jajamän. För att återkomma till det.
Bra jobbat RFSU, vi fortsätter med det.
Vad värsta RFSU-boosten här.
Ja, det är härligt.
Ja.
Mer kondomer åt folket tänkte jag säga. Men ja, det kan vi också passa på med på en gång.
Absolut. Ja, nej men det är som jag sa till dig tidigare. Att så här, det känns som att den här podcasten verkligen så här. Jag kanaliserar alla mina tidigare erfarenheter i det här projektet.
Men är inte det som är meningen med att växa och bli större inom den personen man är också? Man använder kött av de erfarenheter man har. Och det tror jag är jättestort inom burlesken.
Mm.
Man tar ju sina akter och skapa dem antingen utifrån erfarenheter man har, fantasier man har eller tankar man har. Och jag tänkte på det när du pratade med Harley där angående just att hitta inspiration till nya akter och den just stora skillnaden mellan att inspireras och plagiera. Och hittills skulle jag nog vilja säga att jag tycker att jag har inte riktigt sett något plagiat här i Stockholm.
Nej.
Och det gör mig väldigt glad. Sen är det ju liksom, det går ju alltid att diskutera vad som är vad.
Mm.
Men inga såna här solklara nummer och akter som extremt genomtänkta har blivit liksom kopierade. För annars kan jag tänka mig att det är i ett land som är så pass litet som Sverige än så länge, där scenen är inte så stor än, så tror jag att det är ganska enkelt att gå in och kliva och plagiera andras akter från andra delar i världen. Men peppa, peppa. Vi har bra respekt här för det.
Ja.
På det ämnet. Och det tycker jag är fint.
Mm. Ja, men det har du rätt i faktiskt. Jag har inte heller sett några nummer som jag tycker liksom, sådär i alla fall enkelt kan liksom kopplas ihop på det sättet.
Sen blir ju vissa blir ju självklara tyvärr. Och det är ju sådana som, ja men Martiniglaset. Ditas Martiniglas liksom. Det har ju färdats världen över, men det är också en sån här så himla svår dömd, för att framförallt om du har företagsgig och så är det ju många som då kan säga så här, vi skulle vilja ha det här. Och då handlar det väl kanske mer om en, alltså, vissa saker tycker jag absolut man ska kontakta skaparen utav det. Och framförallt om det då är så, postar du videos eller bilder eller någonting från något du kanske har, om du tvekar på om du har stulit någonting från det eller inte, åtminstone ha the decency att tagga och tacka personen och skriva att du har tagit inspirationen, så att folk som ser det du gör kan åtminstone få se vart det kommer ifrån. Det tycker jag det är viktigt ändå. Många kämpar och sliter så hårt, och det finns ju vissa artister som har något extremt smarta akter och kostymer, de förtjänar cred. Framförallt med tanke på att vi är en extremt underbetald bransch. Mm. Så det är en bättre betalning än pengar många gånger.
Ja. Men det tänker jag, där är det ju en stor skillnad att, så här, som du säger, att gå upp och göra ett nummer utifrån sina egna erfarenheter och tankar och fantasier liksom, mot att bli bokad av någon som har sett en massa grejer. Och, för där kan det ju bli mer att det plageras. Liksom. Jag vill ha det här och det här som jag har sett. Kan du göra det?
Mm.
Då är man ju också lite grann bunden till att plagiera nästan.
Ja, så det, som sagt, låt oss bara säga som ett glassnummer då. Om någon skulle ha sett mig i Sverige göra det och sen kontakta en annan artist här i Sverige och säga, åh, det var en rolig akt.
Mm.
Kan inte du göra den?
Mm.
Jag är inte den som är den. Ring mig och bara, du, jag har fått en kund som skulle vilja göra så här. Gör det bara i namnet utav Stockholm Dolls då. Så jag är fortfarande glad. Då är det fine. Men just att ha respekten mot andra artister.
Mm.
Och vad de gör för någonting. Och det tycker jag är jätteviktigt. Ja, det är faktiskt en poäng jag ska göra. För det var någonting jag tänkte på när jag skulle åka hit. Någonting som är viktigt för mig att säga är att jag har förstått att jag har kommit in lite som ett wildcard i den här scenen ganska fort. Och jag har absolut inget intresse av att stjäla någon annans publik eller scener eller ta någon. Jag har sån otrolig respekt för de som har fått bygga i motvind i Sverige. Och jag är snarare här för att boosta folk att kunna göra det ännu bättre och göra en större publik och skicka fler studenter till Burleska Akademin och så vidare. Och så. Jag tycker det är otroligt viktigt. Och ja, vi ska bygga upp det här tillsammans allihopa. Entreprenörer och producenter ska göra det de är bra på. Ett företag är ett företag, så är det. Och business är business. Men respektera varandra och vi kommer komma långt i Sverige just nu.
Jag tror nästan det får bli våra slutord för den här. Ja, vi har kommit till den stunden.
Vad fort gick.
Ja, det var väldigt roligt att prata med dig.
Men
jag känner att jag blev peppad.
Bra.
Mm. Hoppas att ni också blev det, lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Och som sagt, Burleskpodden hittar ni lättast på jazzproduktion.se/burleskpodden. Så finns vi på Instagram, vi finns på Facebook. Var hittar vi dig, Beatrix?
Instagram och Facebook. Ungefär lika aktiv på båda två. Och så enkelt som Beatrix Bluebird. Förutom på Facebook, för de tyckte inte om mitt efternamn. Så där heter jag Beatrix Bird. Men ännu roligare om ni följer Stockholm Dolls. För att lika mycket som det som händer där är egentligen det ni kommer att tända på. Om ni vill gå på mer event.
Just det. Och det vill vi ju, eller hur? Tack så hemskt mycket. Och tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Becca.